when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel. Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Jag tror inte att de flesta tänker på att i inkomstpensionen så står det inga riktiga pengar på något konto i vårt namn, utan det är en skuld som staten har till oss. Medan premiepension är fonderad, det vill säga att det finns riktiga pengar på ett riktigt konto i ditt och mitt namn.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 155. Mm.
Och, nästan 3 år är det väl? Eller ja, är det 3 år som vi har spelat in?
Ja, snart. Det måste väl bli nästa avsnitt.
Vi har liksom inte ens haft avbrott för jul, va?
Nej, det har vi inte. Nej, men idag, det är lite roligt, för idag ska det handla om premiepension.
Äntligen.
Ja, PP.
Alltså jag kom ju hit och trodde det skulle bli frågor och svar del 2.
Ja, precis. Men jag bara kidnappade ämnet här idag.
Men kul att det blir premiepensionen.
Ja, så att förhoppningsvis blir detta den första delen i vår serie om pension som vi har lovat långt länge. På sätt och vis är det lite pinsamt att inte ett enda avsnitt om de senaste 3 åren har liksom börjat. Vi har inte gjort några så här djupdykningar i pension.
Men vi har väl varit lite skrämda. Ja, men, av att det känns komplicerat.
Ja, men inte så mycket skrämda, men att det är så svårt att få koll på. Men jag tänkte att idag börjar vi med den enklaste delen, att vi fokuserar på premiepensionen. För jag tänker att den är ganska lite isolerad. Och jag tänker att vi ska prata om lite så här allmän introduktion och ge lite tankespjärn. Jag kommer ta vissa grejer som jag inte tror att de flesta har tänkt på. Ja, det gäller då inkomst och premiepension. Mm. Lite så här, what the fuck. Så var det i alla fall för mig första gången jag såg det här. Och sen när jag förberedde detta avsnitt så skrev jag så här lite nörderi. Och sen så strök jag det och skrev jag så här mycket nörderi. För att idag så blev det lite grafbonanza
Ja, de inte är små och 12 stycken.
Ja, precis. Nej, men där måste
jag säga att, på skärmen.
Ja, ja. Nej, men jag måste ändå säga att jag tycker det är väldigt roligt att det är många av er tittare och läsare och lyssnare som är liksom så här, som skriver ganska kul kommentarer. Så jag kan ibland sitta och skratta högt för mig själv. Så det var någon som skrev på YouTube som var så här, Jan, du borde göra en graf över Karolins inställning till grafer över tid. Och jag tror att det handlar ju mycket om det att ibland så blir jag så entusiastisk med mina grafer.
Ja, men du är precis som alla andra sådana här som ska visa, jag ska bara visa.
Ja.
Och man behöver inte visa allting.
Ja. Ja, men idag har jag faktiskt varit så här, jag tror att jag har hållit mig bara till 14 grafer.
Och de är inte på samma slide.
Nej, inte på samma
man
slide.
Man kan ju se alla graferna på SlideShare.
Ja, precis. Så vi lägger framförallt för dig som lyssnar så finns det en länk i beskrivningen till SlideShare där man snabbt kan bläddra igenom alla de här graferna. Och det gör, jag kommer förklara slutsatserna, så graferna i sig är egentligen inte så viktiga utan det är ju framförallt slutsatserna som man kan dra från dem och de kommer vi diskutera.
Ja.
Och detta, liksom så här, detta bygger ju på, hela detta avsnittet bygger egentligen på data från Pensionsmyndigheten och lite andra sidor. Och framförallt Pensionsmyndigheten har släppt en ny rapport nu bara för några dagar sedan som heter så här, Premiepensionen och pensionsspararna 2019.
Okay.
Och jag har sett fram emot den här pensionsrapporten 2017, för det var då de släppte senaste versionen. Och det var så liksom, och de skulle ha en så här webbkonferens där de går igenom den här och jag var så entusiastisk.
Och sen, jag kommer upp till kontoret och hör den här konferensen.
Ja.
Och vad var det du tänkte säga?
Nej, men att jag var så entusiastisk och sen var ju ljudet.
Ja ljudet var lite skorrande.
Ja, alltså det var ju dagens underdrift. Alltså det var så dåligt. Så jag tänkte ju på det så här. Alltså det är gud. Alltså tänk att jag tycker att detta är så intressant. Att jag sitter och lider mig igenom den här.
Ja, men var det Pensionsmyndigheten?
Ja, det var Pensionsmyndigheten.
Tänk så här att om man har bra ljud och bild. Det har vi ju lärt oss nu.
Ja.
Då kommer de som har börjat lyssna, de kommer lyssna klart.
Fortsätta. Man behöver liksom inte plåga sig igenom. Men i alla fall, så att vad vi kommer gå igenom då, förutom den här allmänna introduktionen, så kommer vi gå igenom den här rapporten som Pensionsmyndigheten. För jag tycker den är superintressant. Och jag hör ju hur nördig jag är där, men skitsamma. För att man kan jämföra sig med andra. Det är liksom alltid roligt att säga så här, vad har andra i min åldersgrupp, hur mycket PPM-pengar har de, vilken avkastning har de, ligger jag före, ligger jag efter, ligger jag där de alla andra. Och sen så jämför de ju framförallt, vilket jag tycker är så spännande, att de jämför ju alla de som gjort egna val i premiepension jämfört med de som inte har gjort något val.
Nej.
Vilket är för mig att detta är liksom som en sån här lite ministudie. Som vi har gjort de här avsnitten 138 och 140 om vad säger forskningen om sparande. Och för mig blir den här rapporten som ett litet sånt här lackmustest. Att för att då är de som inte har gjort någonting, då får ju de en global indexfond. Och de är helt passiva i många år. Och de som är aktiva, det är ju ofta de som är intresserade, de som gör aktiva val, som läser på etc. Och så ska vi se, liksom så här, går resultaten i linje med forskningen?
Nu känner jag att det kommer ju, det är given utgång.
Ja, det är
men
inte,
låt oss se ifall det stämmer.
Ja, inte säkert, men nej. Kanske.
Mm.
Men det är ganska mycket så här, jag tyckte det var så här superintressant. Mm. Jag hoppas att du som lyssnar kommer också tycka det. Det vi inte kommer ta upp i detta avsnittet är uttag. Uttag från pensioner. För det är egentligen det som jag upplever är så väldigt svårt. Och vi har börjat prata med en person som har skrivit så här, hur tar man ut en bok som handlar om hur tar man ut sina pengar till pension.
Ja, så vi kan återkomma till
så
det.
Så jag tänker att vi kommer ta upp ganska mycket, men vi kommer inte ta upp uttag. Och jag har inte tittat
i detta avsnittet.
Nej. Och det jag har skippat den delen i rapporten.
Mm.
Bra!
Ja, kör vi.
Då tänker jag att vi kör igång. Så det är lite dagens kontakt. Jag tror det blir ett lite längre avsnitt, men vi får se hur mycket frågor du har, tänker jag. Men om vi då börjar generellt, så det svenska pensionen är ju en del i det som vi kallar för liksom socialförsäkringssystemet, som vi i Sverige har bestämt att liksom vi ska jobba under en livstid och under den livstiden tjänar vi in pengar och då liksom tar vi hand om staten och sen tar staten hand om oss. Så det är liksom en överenskommelse. Och då har vi liksom, det pensionssystemet som vi har nu, det bestämdes typ på 90-talet som en liksom så här blocköverskridande överenskommelse och den består egentligen av tre eller fyra delar, lite beroende på hur man tittar på det. Det består av det egna sparandet, där jag sparar själv till min pension.
Det kallas
eget pensionssparande. Yeah. Innan kallades för individuellt pensionssparande, IPS. Och vi kommer ha ett eget avsnitt om det. Yeah. Det viktigaste att veta kring IPS är att om man har ett eget sånt här IPS-sparande så ska man sluta med det.
Sluta spara i IPS. Man, yeah. Man har väl kvar pengarna? Ju,
man har kvar pengar. Om det är under 45 000 så kan man ta ut det. Och då skulle jag nog rekommendera att ta ut det och placera om det. För grejen var att innan var det skattemässigt förmånligt. Att du kunde få avdrag i skatten för det. Medan det får du inte idag.
Nej.
Så att det är mycket bättre att bara ta ett vanligt sparande. Att man sparar till pensionen, men man sparar inte i en sån här IPS-lösning. Och det finns kanske man ser på sitt Avanza eller på banken stöda IPS-konto.
Yeah.
Så det är eget sparande. Så vi kommer att prata om det egna sparandet i ett separat avsnitt. Nästa del är då tjänstepensionen, som vi också kommer att ha separat avsnitt om, som handlar om där arbetsgivaren sparar till en. Så att för de flesta av oss som jobbar på en kollektivavtalsansluten arbetsplats så är det ungefär 4,5% av lönen som sätts av där. Och sen har man då slutligen den stora delen som är den allmänna pensionen. Och varför jag säger då att man kan tänka på det som tre eller fyra delar? Jo, för man kan dela upp den allmänna pensionen i två delar då. Inkomstpension och premiepension.
Yeah.
Och det är de två grejerna som vi tänker, som jag tänker att vi ska prata om.
Men du, får jag bara fråga dig.
Ja.
Du sa att ens arbete där man jobbar ska ju vara kollektivavtalsanslutet.
Ja.
Vet du vad det är för branscher som inte brukar vara det?
Ingen aning, för det är ju olika arbetsgivare. Det är på arbetsgivarnivå, inte på branschnivå. Så till exempel, vi är ju inte kollektivavtalsanslutna i vårt företag, men vi har ändå en tjänstepension.
Mm.
Så att, ska jag sammanfatta liksom pensionen i allmänhet, så är det så att den allmänna pensionen kommer från staten och det är inkomst- och premiepension. De är då båda är grundade på den inkomsten du har. Och sen finns det lite specialpensioner även inom det allmänna systemet.
Ja.
Som är typ så här garantipension om du har haft låga inkomster eller inga inkomster. Där finns tilläggspension, efterlevande pension och sånt. Så att där finns liksom flera delar, men detta är de två stora delarna.
Ja, vi blandar inte in de andra än så länge. Vi tar det när
det kommer. Det kommer vara separat avsnitt, men bara liksom för att ge den liksom helikopterperspektivet. Tjänstepension är då alltså den pension jag får från jobbet och den är ofta unik per arbetsgivare. Och det är ofta en fallgrop för egenföretagare för att man, eller när man jobbar på små företag, för de har ofta inte en tjänstepensionslösning.
Nej, man måste själv ta hand om den delen av pensionen då.
Ja, precis.
Och pensionsspara.
Ja, precis. Och sen hade vi det med IPSen.
Mm.
Och det som är ganska viktigt, tänker jag, att veta kring inkomstpensionen är någonting som liksom jag fattade först för något år sedan. Och det är att inkomstpensionssystemet är ett fördelningssystem.
Vad betyder det då?
Jo, det betyder att pensionsavgifter som betalas in under året finansierar samma års pensionsutbetalningar. Så att det som vi betalar till inkomstpension på vår lön, alltså 18,5% av vår lön sätts av i pension, vi kommer att prata om belopp och sånt, sätts av då i det här pensionsgrundade belopp. Av de 18,5% så går 16 procentenheter till då den allmänna pensionen, inkomstpensionen. Och de pengarna sätts inte in på ett konto med mitt namn, utan de går för att betala min mammas pension och liksom, och andra som är i pension.
Men håller man ändå koll på siffrorna?
Ja,
liksom?
Så pensionsavgiften bokförs som en pensionsrätt på mitt konto, men utan en fondering.
Ja.
Och detta är viktigt. Så att inkomstpensionen är inte konkreta pengar som står på något konto, utan det är lite förenklat. Det är en skuldsedel från staten
till
mig. Mm. Att jag har en rätt att få pension på denna summan.
Och det ska någon annan jobba ihop till dig när du är...
I framtiden.
Mm.
Okej.
Okay. Yep.
Och då, om då till exempel inbetalade avgifter inte räcker till ett enskilt år, så har man även liksom ett buffert liksom i det här systemet. Att man har en buffertfond.
Staten har det.
Ja. Yeah. Mm. Och om man har talat om, till exempel, vi brukar alltid prata om Sjunde AP-fonden, som är då en sån här fond, statlig fond som förvaltar premiepensionspengarna, som vi kommer att prata mycket om i detta avsnittet. Men det finns ju andra, det finns ju då första, andra, tredje, fjärde AP-fonden. Och de är då de här buffertfonderna. liksom som staten använder. De är liksom fyra självständiga fonder. Sen finns det en sjätte AP-fond också, men det är som specialfond. Så att det viktigaste då att veta här, det är att inkomstpensionen är en rätt. Det är ungefär som en bostadsrätt. Du äger inte en bostadsrätt, du äger en rätt att bo. Det är därför det heter bostadsrätt. Till skillnad från en villa där du har en lagfart, att det är du som äger det.
Visst. Ja, det är klart.
Mm. Och det blir extra viktigt om vi då jämför det med premiepensionen.
Mm.
Och detta gjorde man då under 1990 när man gjorde en sån här då övergång från det gamla pensionssystemet till det nya pensionssystemet. Och då sa man att det var viktigt att ha en liten del som är då fullfonderad, som det då heter. Och detta,
där pengarna liksom finns och ligger...
Ja, fysiskt.
Fysiskt,
ja. Mm. Och detta som jag kommer att citera här nu, detta är så, de grejerna, så det är från en rapport som regeringen släppte 2016 som heter Svenska ålderspensionet från Socialstyrelsen. Så att jag var så här, detta är så här sjukt noga att detta blir rätt. Så att, och då skriver de så här, premiepension, eller ska du läsa här?
Ja, jag kan läsa.
Ja.
Premiepensionen är således ett fullfonderat system med individuell fondering. Ett belopp motsvarande den intjänade pensionsrätten sätts av till en försäkrades premiepensionskonto.
Ja, och du kan fortsätta läsa.
Pensionsrätterna fonderas och motsvarar därmed individuella förmögenheter som är civilrättsligt skyddade.
Ja, och så kan du läsa den sista meningen.
Därmed undviks osäkerheten i att pensionen baseras på ett socialt kontrakt.
Mm.
Ja.
Och det, alltså jag vet inte, jag tycker detta är jätteviktigt att veta.
Ja.
För att jag är ju så här i livet, brukar min grundtes är ju så här, är det inte en naturlag så är det bara en överenskommelse.
Mm.
Och en överenskommelse kan man alltid förändra. Man kan alltid hitta på någon annan överenskommelse.
Ja, absolut. Och du tänker att det skulle de kunna göra?
Här, ja.
Ja.
Så
utan att vi egentligen förstår och vet om det.
Ja, alltså för att man tänker så här, men mitt pensionssparande är liksom en natur, jag har rätt till detta. Nej, hela pensionssystemet är ett socialt fördelningssystem som är egentligen bara ett politiskt beslut.
Ja.
Och sen skiljer man då på inkomstpensionen som är då ett politiskt beslut från då PPM. Som är då att det liksom hamnar under en annan lagstiftning som är då civilrättsligt. De pengarna är mina, de kan liksom inte staten ta. Sen drar man, liksom, jag vill inte gå på så här mardrömsscenario, för staten kan ju ändra civilrättsliga lagar också.
Yeah.
Och konfiskera mina pengar, men liksom, man kan
inte
utgå,
inte det händer
man kan inte utgå från ett sånt
Nej,
scenario.
Vi kan inte utgå från det.
Men däremot så bör man ju liksom vara medveten om att lever vi längre och vi blir färre som jobbar, så kommer vi hamna i en situation där det blir svårt. Liksom att, det säger man ju redan så här, vi föder färre barn, vi blir färre som arbetar, och så har vi hela liksom den debatten, kommer liksom, vi kunna jobba längre? Och det är där också hela den här socialutredningen kom då, jag tror det var 2012 eller 2013 eller där omkring, som sa så här, nej men pensionssystemet är inte hållbart att vi ska leva så mycket längre och jobba fortfarande 65 år. Och det är därför vi kommer ju behöva jobba tills vi är typ 74 år gamla. Mm. För att liksom pensionerna i inkomstpensionen ska räcka för dem. Eller alternativet är att man sänker inkomstpensionen så att de blir ju, så att det blir en lägre pension.
Yeah.
Så att därför är jag så, här, så himla mån om att det är viktigt att man sparar till sin pension på ett eller annat sätt. Sen behöver det inte vara ett pensionssparande per se, alltså typ tjänstepension eller PPM. Utan det kan vara sin pengamaskin, alltså sparandet man har på Lysa eller något sånt. Men att man har den där tidshorisonten.
Yeah.
Och jag tänker också att vi kommer ha separata avsnitt som är så här, hur mycket ska man spara? Hur räknar man på det?
Ja, men det är jättebra. Jag tycker ju att när man är äldre och kanske behöver en del sjukvård som man behöver betala för.
Ja.
Alltså det kan vara allt möjligt. Hörapparater, jag vet inte hur det står till med det om man får det subventionerat på något vis. Det får man säkert, precis som tandvård och så. Men det kan ju vara så att man annars får stå i kö jättelänge.
Ja, ja visst.
Och så går man och har ont. Jag tänker så ska det inte behöva vara när man är gammal.
Nej.
För det är ju då som det, man har de här förslitningsskador och allt möjligt som kommer.
Jag tänker ju jättemycket på låginkomsttagare till exempel. Så
alltså
man sliter jättemycket, eller det ser man ju nu under corona också. Det är ju vi höginkomsttagare som kan jobba på distans och som kan undvika social kontakt. Men du vet, de som jobbar inom äldrevården eller som jobbar på ICA eller som jobbar på andra ställen, de har ju inget val.
Nej.
Eller liksom, så att jag tror att det är, tyvärr är det ju så att de som hade behövt det mest är ju de som har minst möjlighet att göra det. Och det är därför jag tänker så här, den stora kompensationsfaktorn är ju så här, kom igång med ditt sparande så tidigt som möjligt.
Yeah.
Det som vi pratade i vår webbkurs eller i avsnitt 99 liksom.
Mm.
Bra.
Yeah.
Så att om vi ska då sammanfatta inkomstpensionen, för sen kommer vi lämna den och nörda i premiepensionen.
Mm.
Så inkomstpensionen är alltså en del av den allmänna pensionen, premiepensionen är den andra. Så 16, och här jag säger alltid fel, men 16 procentenheter av din skattepliktiga, eller 16 procent av din skattepliktiga ersättning sätts av till inkomstpensionen varje år. Och varje år som du arbetar och betalar skatt så får du en pensionsrätt som är då baserat på din intjänade pension. Och de här pensionsrätterna är då grunden till när man beräknar hur mycket jag ska få i pension i framtiden. Och även om jag är sjuk eller jag har vård av små barn eller jag studerar eller gör militärtjänst, så säger staten så här, nej men vi tycker inte man ska förfördelas för att man gör de grejerna, utan där är en viss kompensation på det där.
Men är det också om man är föräldraledig?
Ja,
lite
under vissa,
grann
under vissa så här specialregler.
Mm-hmm.
Och sen så kommer vi också ha ett avsnitt, tror jag, som handlar om det här med delningstal. För sen så tittar man då på hela inkomstpensionen och sen finns det ett delningstal som baseras på hur gammal man är, hur är den beräknade livslängden för de som är lika gamla som jag, och så är det det beloppet som sen betalas ut i pension. Så då finns det sådana tabeller med delningstal.
Mm.
Bra. Men, och du kan läsa den här sista meningen igen, för, bara för att liksom göra den poängen tydlig. Det är från den samma rapport från regeringen.
Ja. Någon faktisk avsättning eller fondering av pengar sker inte, eftersom inkomstpensionen är ett fördelningssystem.
Ja. Så det är så här, det lämnar,
vet vi vad det är.
Det lämnar liksom inte mycket osäkerhet.
Nej, gör det inte.
Om det var nu någon som trodde att inkomstpensionspengarna satt på något konto. Det gör de alltså inte.
Nej.
Utan det är en skuld som staten har till oss. Mm. Och sammanfattar vi då premiepensionen. Så är premiepensionen är då den delen där man själv kan välja fonder. Det är den delen som är då min egen, det är så alltså det som man säger i civilrättslig mening, mina pengar. Det är inte någon skuldsedel, det är pengar som står hos ett fondbolag då. Och gör man inget val så får man ju det som enligt oss är det bästa valet då, sjunde AP-fonden eller AP7 Sofa, som vi kommer prata mycket om. Och det är värt att komma ihåg att premiepensionen är en väldigt liten del. Alltså det betalas typ 7 gånger mer pengar till inkomstpensionen varje år än vad det görs till premiepensionen.
Ja.
Och det märker man också, att jag tror de flesta som har ett orange kuvert ser ju att inkomstpensionen, den skulden som staten har till oss, är mycket större än själva premiepensionen.
Jag ska bara säga att de kommer väl inte längre, de där kuverten?
Nej, de kommer digitalt.
Så är det.
Ja.
För jag har ju ändå tittat i posten.
Jag sa, nej men de har kommit digitalt.
Så gammeldags säger jag.
Ja, nej men de har kommit digitalt. Jag saknar också dem, jag sparade dem.
Ja.
Till skillnad då från inkomstpensionen, som då är typ samma för alla, alltså samma avkastning för alla, så är ju då förräntningen på premiepension, alltså avkastningen, är ju helt och hållet individuell baserad på de val du har gjort.
Ja.
Så att samma person, du och jag, kan ha fått samma summa insatt på vår premiepension, men beroende på vilka val du och jag har gjort så kan vi få helt olika summor. Vilket många, till exempel särskilt på vänsterkanten, anser är orättvis, och folk på högerkanten politiskt tycker att man borde ha mer av liksom individuella makt i det här.
Men vänta här nu, du menar att om jag har valt lite andra...
Dåligt.
Ja.
Du kan förlora alla dina pengar.
Ja, det kan man ju.
I premiepension.
Mm.
Genom att du placerar dåligt.
Mm.
Eller du har blivit lurad, eller liksom, ja, där är ju sådana...
Det finns ju sådana exempel.
Ja, vi hade ju det där med Falcon Funds och alla och alla massa andra sådana här. Nu blev de ju sig frikända på alla.
De blev det, men det känns, associerar det ändå till att de har lurat människor. Jag vet inte om det är rätt eller fel.
Ja, jag tänkte så här, vi behöver inte hoppa in i
den
dammen. Liksom.
Dammen.
Ja, snyggt är det inte, i alla fall på grund av att avgifterna är höga. Och vår grundregel är alltid så här, låga avgifter. Och i premiepension, AP7 så får 0,09% i avgift, vilket är extremt vad det är världsklass på det där. Så tricket är ju dock att se att den allmänna pensionen är en kombination av inkomstpension och premiepension. Det tror jag alla är med på. Nästa steg, är att då tänka när jag placerar mina PPM-pengar att ha dem liksom hänsyn till att det finns ganska mycket lågriskpengar. För inkomstpension är ju låg risk, det är ju en låg avkastning. Men det betyder att om man till exempel tittar på AP7 Sofa som är det som man ska ha, tittar man isolerat på den så har den en riskklass 6.
Av 7.
6 av 7. Mm. Så då kan man tycka så här, shit, det verkar då AP7 aktiefond då för oss som är under 55, att shit, det är jättehög risk. Ska jag verkligen ha så hög risk i mitt sparande? Och då tänker jag så här, ja, isolerat är det hög risk, men sätter du kombination med då inkomstpensionen som är låg risk, ja då sänks riskklassen till 3.
Ja.
Så att det är liksom viktigt. Och vi har faktiskt gjort en lång intervju med AP7s kapitalförvaltningschef. Så det är faktiskt en ganska kul intervju. Lite nördig, men ganska...
Ja, men väldigt bra, för man får ju man får intrycket av att de jobbar så in i...
Ja.
Banken med våra pengar, ja. För att de ska liksom,
och så är det statligt,
växa så, att, så bra som möjligt och så riskfritt som möjligt, måste,
ja.
Jag säga att det var det intrycket också jag fick.
Ja. Hon pratade i diversifiering, var nog i varenda mening. Alltså, ja. Man hade ju kunnat säga, det var någon som sa till mig, Jan, man skulle gjort sånt shotspel på det avsnittet. Så varje gång det sedan säger diversifiering så måste man skala. Liksom. Ja. Så att det är premiepensionen. Och om man då tittar liksom pension i ett större perspektiv så är liksom den överenskommelsen som vi har gjort, för jag brukar inte tänka på pensionen som en socialförsäkring, att det ingår liksom i det här svenska välfärdssystemet.
Mm.
Och då säger man så här, att den som arbetar och betalar skatt tjänar in då pensionsrätt till sin ålderspension. Fair. Inga åldersgränser för pensionsintjänandet. Så betalar man skatt så får man avsättning till sin pension oavsett om du är 3 år gammal eller 75 år gammal.
Yeah.
Liksom. Så till exempel vår dotter som betalade skatt ett år, hon har inte fått det för då kapitalinkomst.
Ja, det var inte arbete. Nej, men vi har inte precis. Barnarbete i Sverige.
Nej, men precis. Nej, men, vi kommer
man
till
man betalar skatt på sin...
Om man har en pensionsgrundande inkomst.
Så är det.
Och vi kommer att prata om vad är en pensionsgrundande inkomst. För det är undantag från den som jag precis kom på. Då. Dock är det så att en mycket låg årsinkomst ger ingen pensionsrätt. Och en mycket hög årsinkomst ger inte heller någon pensionsrätt. Så man har liksom strukit liksom de som har lägst lön. Vi kommer att prata det under 20 000. Om man har strukit de som har jättehög lön också. Så att de som tjänar jättemycket, ja, då får man liksom ingen pension för den överskjutande summan. Utan då går den till staten.
Men du, vad sa du? 20 000 var liksom gränsen?
Ja, vi har beloppen sen.
Ja.
Vad tänker du?
Vad tycker att...
Per år.
Ja, per år. För jag tänkte fel. Jag tänkte så 20 000 per månad.
Nej, per år.
Nej, gud. Alltså nej. Det kan inte räknas som... Som låg inkomst. Ja, nej, 20 000 per år.
Per år totalt.
Absolut.
Och den andra gränsen tror jag ligger på ungefär 380 000 per år. Eller 400 000 per år. Men vi kommer till gränserna, jag har skrivit upp dem också. Om man är student eller småbarnsförälder kan det också ge pensionsrätt. Och sen har man massa villkor. Och detta är så här, ibland så kan jag vara så här, för när människor säger olika saker, så kan jag ibland tänka så här, vad har de varit med om? Som gör att de säger just den grejen.
Ja, men
eller...
absolut. Man har ju själv varit med om saker som gör att man pratar på ett visst sätt om någonting.
Ja. Eller ibland...
Och vad tänkte du då specifikt?
Ja, men jag tänker just det där ibland. Så tänker jag så här, vad är det jag sa som gör att folk svarar så som de gjorde? Och då står det i den här rapporten att det finns ett förvärvsvillkor på pensionen som betyder att man ska ha jobbat ett visst antal år i rad för att då ha rätt till pension. Och då står det så här... Pensionen får inte grundas på enbart fiktiva inkomster.
På enbart fiktiva? Alltså jag kan tänka mig att det visst får inte grundas på fiktiva inkomster, men inte enbart. Alltså.
Ja.
Vi
behöver inte lägga tid, det är en
detalj. Nej, vi behöver inte lägga tid, absolut.
Det var bara så att det stack ut för mig, att det stod så här uttryckligen.
Men vad är fiktiva inkomster?
Jag vet inte.
Hur är det att man hittar på inkomster?
Jag vet inte.
Vi behöver inte gå in på det. Låt oss undersöka det i hemlighet.
Precis, något har tydligen hänt som gör att de kände sig tvungna att lägga till ett förvärvsvillkor. Det kanske någon av er läsare eller lyssnare som tittar som vet, som kanske kan liksom enlighten oss, liksom, att hjälpa oss med det där.
Mm.
Och då, pensionsunderlaget beräknas på den här pensionsgrundande inkomsten. Och om vi då tittar på detta, var också så här lite googling, så vad är då den pensionsgrundande inkomsten? Och tittar vi för då innevarande år, som är då 2020, så innebär det att det är summan då av all lön och skattepliktiga ersättningsförmåner och arvoden som man får. Det som inte ingår i den pensionsgrundande inkomsten är då bilersättning, kapitalinkomst, pension, försörjningsstöd och liknande. Så det är i princip lönearbete och förmåner, bilförmån till exempel och sådant, men inte bilersättning. Och sen så finns det då det här taket, att man har ju sagt så här, att man tar ju bort de som tjänar mycket pengar. Och då är avgiftstaket den högsta inkomsten som utgör underlag för den allmänna pensionen under 2020 är då 44 892 kronor i månaden innan skatt.
Ja.
Så har du en lön, månadslön över 44 892 kronor, så för den överskjutande delen får du ingenting. Så detta brukar ju vara sån här, när man pratar som ibland med företagare som har tjänar bra med pengar, så säger så här, ta inte ut under 44 892 kronor, för där maxar du då avsättningen till pensionen.
Ja, ja, precis. Och överskjutande del är det som är över.
Ja, och räknar man om detta på årsbasis så är det 538 700 kronor.
Mm.
Den lägsta inkomsten för intjänande till allmänna pension är 20 008 kronor då, 2020. Så du måste tjäna över 20 008 kronor.
Per år.
Per år.
Yep.
På årsbasis. Mm. Som relation, brytpunkten för statlig skatt är på 43 600. Så att man får avsättning för lite högre än brytgränsen för den statliga skatten. För ofta, men man kan, jag brukar alltid tänka att de är ungefär 44 000. Mm. Så vet man att det är ungefär rätt. Och allt detta räknas då på prisbasbelopp. Så att detta är liksom att varje år så är det så här 8,07 prisbasbelopp. Så att nästa år, ja, då kommer det vara en annan summa baserat på det här prisbasbeloppet.
Okej, okay. Men det här med prisbasbelopp, vad är det för något egentligen? Varför har man det? Är det för att underlätta någon slags administration eller byråkratisk process?
Ofta så har man
process,
ju så här, liksom. Ofta så tror jag att det handlar så här, nu är det så här snillen spekulerar, så jag kan ha fel. Men jag tror så här att mycket i lagstiftningen har man bestämt en viss summa. Problemet är att det är knasigt att sätta en viss summa i lagstiftningen, för då hade man behövt ändra lagstiftning och det ska klubbas i riksdag och sånt varje gång man gör en ändring. Och sen har vi hela den här inflationsgrejen, att pengar minskar i värde, så man behöver ju höja vissa av de här summorna. Och då tror jag att det där är en sån praktisk grej, att man säger, ja men då är detta 8 prisbasbelopp. Och sen beräknar, tror jag, Skatteverket varje år, vad är ett prisbasbelopp? Och då blir det liksom 8 gånger den summan, och så behöver man inte ändra lagstiftningen eller ändra regler.
Man stöter ju på det här med prisbasbelopp på olika ställen.
Och så är det olika typer av så förhöjt prisbasbelopp och vanligt prisbasbelopp och sånt. Men ofta är de så här, så här 2020, jag brukar tänka så här 47 000-ish, då vet man. Vill man räkna så här överslag typ 50 000.
Så är det ett
par prisbasbelopp. Alltså för mig är ofta så här sällan den exakta summan som är så intressant, utan jag, för mig, detta är väl så här följd från Ingenjörshögskolan i Lund. Det var så här, ni måste alltid ligga rätt på ett överslag. Mm. Och jag tänker så här, överslaget ger 80% av resultatet. Liksom. Sen kan man detaljgöra det. Bra, så att detta var en allmän introduktion till idag, allmän pension. Jag vet inte, kändes det förståeligt?
Ja, vi har pratat så mycket om olika delar av pensionen nu. Så att,
nej, vi har bara pratat om två av dem.
Ja, men,
inkomst och
premiepension. Ja, men vi har också nämnt det andra som gör det lite snurrigt i mitt huvud. Men allmän pension.
Ja, består av inkomstpension och premiepension.
Bra, då bra. Går vi vidare.
Ja, 18,5% av ens lön går till det. Och de här 18,5% fördelar sig att 2,5% går till premiepensionen och 16 går till inkomstpensionen.
Mm.
Och inkomstpensionen är skuldsedel från staten till mig. Premiepensionen är riktiga pengar på ett riktigt konto. Och jag kan bestämma själv. Inkomstpensionen kan jag inte bestämma själv.
Nej, över. Bra summerat.
Okej?
Okay. Yes.
Bra. Så nu tänker jag att vi ska nörda lite. Som
i den här rapporten då?
Ja, som om vi inte har gjort det hittills. Men då släppte de nu i maj 2020 en rapport som heter då Pensionsspararna och pensionärerna 2019. Och då är det en uppföljning av hur pensionssystemet, premiepensionssystemet har gått sedan 1995. Då det startade liksom. Och man skiljer då på egen portfölj. Och egen portfölj är de som någon gång har gjort ett eget aktivt val. Och även om de då sen har valt tillbaka till AP7 Sofa.
För då har man kvar den delen.
Ja, för då har man gjort ett eget val. Så här funkar det ju. När du får din första premiepension, som typ igen i Sverige det genomsnitt när du är 26 år gammal, så får du en första insättning. Mm. Då hamnar den i AP7 Sofa. Sen kan du göra ett eget val till någon annan fond. Så här gjorde jag. Jag tror att jag fick min första premiepension typ 2000-någonting. Jag fick det AP7 Sofa och sen så tyckte jag att jag är mycket smartare än de människorna på AP7 Sofa. Så jag gjorde egna val.
Jo, jag kommer ihåg att vi har varit där inne och hållit
på. Vi kommer att prata om detta sen. Detta är lite så här så. Jag kommer att stå här med brallorna nere.
Var inte ledsen för det. Det var nödvändigt.
Ja. Och nu är jag tillbaka i AP7 Sofa. Mm. Så jag har liksom gjort lite så här full, liksom en hel cirkel. Jag har gjort en hel cirkel här. Att jag är tillbaka där jag startade. Men jag är tillbaka där jag startade med en helt annan trygghet. I att nu vet jag att detta är det bästa jag kan ha. Medan innan, jag tror att många har AP7 Sofa och kanske till och med har ett dåligt samvete kring att de borde ha gjort ett val.
För ja, då hade
de
fått något bättre.
Utan tvärtom, som vi kommer att se här, jag kan ge en hint. Så är AP7 bättre än Sofa än det mesta andra man kan ha. Men problemet är att en sån som jag kommer räknas in i egen portfölj. Även om jag har AP7 Sofa.
Och vad betyder det då att du räknas in?
I deras grafer. För alla grafer kommer särskilja folk med egen portfölj i AP7 Sofa.
Även om du har gått full circle.
Även om jag har gått full circle, precis. Mm. Så det som i de här kommande liksom resonemangen och när jag säger AP7 Sofa så kommer det vara så hänvisat till de som aldrig har gjort något val och varit 100% passiva och då alla de som har varit aktiva minst en gång.
Yeah.
Ja. Och detta blir ju då intressant kan jag tycka för att detta blir ju liksom som, nu har jag inte doktorerat som du, men det känns som att de här som aldrig har gjort något val, de är ju typ som en kontrollgrupp.
Ja,
att,
det är de, absolut.
För de har ju fått en, liksom, de har ju fått en passivt, globalt förvaltad indexfond med låga avgifter, med ett regelbundet sparande sen start.
Ja, och ingen har pillat
där. Och ingen har varit där och pillat. Liksom.
Jag är glad jag blev att du sa kontrollgrupp.
Ja. Ja, precis. Nej, men något har jag snappat upp. Och sen så kan man då jämföra med det andra. Och när man tittar han av de här siffrorna så är ju så här, ibland så kan jag tycka att de här, alltså han som höll i den här presentationen, han var duktig. Men ibland så tänker jag så här att ja, de vänder ju inte sig till en vanlig person utan där var väl säkert några politiker eller någon på någon myndighet.
Där det var beslutstagare så här, på något vis.
Ja, men alltså här tycker jag så här, hela grejen är ju att man vill jämföra med sig själv.
Mm.
Ja. Så att här kan jag faktiskt bara avslöja hur det gått för mig och vad man kan göra själv. Så här kan man faktiskt nästan ta en paus i avsnittet, logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och så kan man ta fram hur har det gått för en själv. Och sen tycker jag så här, Pensionsmyndighetens hemsida är jättebra men den är så himla svårnavigerad. Så jag lägger faktiskt två länkar direkt. Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och sen klickar du på de två länkarna så får du fram exakt de här siffrorna som vi kommer att prata om.
Okej, okay. Som att, man själv har.
Ja, så till exempel då per idag, då, vad är det idag? 26 maj. Mm. Ja. Så då har jag haft en värdeförändring i år på minus 10,6%. Jag har då AP7 Sofa, så att alla som har AP7 Sofa haft pengar bör ligga på minus 10,6% om inte börsen rör sig nu de kommande dagarna. I snitt per år har jag haft 7,2%.
Plus. Så,
ja, jag vet inte när jag startade, men det är typ 2003 eller något sånt då jag hade mina första inkomster. Så, och detta är också en av anledningarna varför jag alltid pratar så här, rimlig avkastning över tid i aktier, 7% ligger väldigt nära 7,2%. Totalt värde då för mig som är 39 år gammal, 194 601 kronor.
Mm.
Det är totala värdet. Men det intressanta är inte bara att titta på det totala värdet, det intressanta är att titta hur mycket har man då fått in. Liksom. Så här kan jag säga, 2001 fick jag min första pensionsrätt faktiskt. Så att då har det på min pension betalats in 110 102 kronor.
Okej, och resten
totalt
är
under de här, vad blev det, 19 åren då.
Ja.
Och då värdeförändringen är 111 000. Så jag har liksom dubblat pengarna under den här tiden. Så.
Med räntan, eller?
Nej, men ja, men precis. Ja. Med räntan. Alltså att fonderna har ökat i värde. Nästan,
vad sa du, 19 år, ja. Och då ska det dubblas.
Ja, de ska ju dubblas egentligen var tionde år. Men du kan inte räkna, för de pengarna är ju insatta med typ 6 000 kronor varje år.
Yeah.
Så att man kan liksom, man måste se detta som en tidsserie. Mm. Så detta är ju pengar som har satts in, och vi kommer prata om hur mycket som sätts in i genomsnitt varje år.
Mm.
Så du kan inte säga så att den här regeln ska dubblas vart tionde år.
Nej, nej, det, för det kommer mer pengar.
Ja, precis. Men det är intressant, så här, det är intressant. Jag tycker det är superspännande att veta så här, vad är värdet idag? Vad har den genomsnittliga avkastningen per år varit? Och sen hur mycket sattes det in? Så att jag kan
absolut
se.
Absolut. Liksom. Det är väl det roligaste att se.
Ja. Så man loggar in på Pensionsmyndighetens hemsida, och sen så kan man då klicka då på min översikt, och sen klickar man på pensionskonto för att få fram de här. Och då kan man få fram en inkomstpension också. Men den är inte lika kul, för den kan man inte påverka. Make sense?
Ja. Yeah.
Bra, då fortsätter vi. Så om vi tittar då på, förresten, då kan man också säga så här, att grattis till alla er som har liksom en högre avkastning och ett högre belopp än den där bloggar. Jäken här, bloggar jäken bakom mikrofonen. Nej, men så här, allvarligt talat, detta är inte bra. Jag borde ha haft en högre avkastning, så jag får ju zona för att jag har tabbat mig och hade en övertro. Kommer ni ihåg?
Men vet du, jag fattar inte, hur länge höll du på?
Ja, men jag höll ju på fram till i alla fall 2014 eller 15. Höll jag ju på med egen skit, att jag skulle välja. Men
hade jag också egen skit?
Ja, jag höll ju på i din också.
Ja, jag är glad att vi är tillbaka.
Ja.
Sen ett fåtal år tillbaka.
Ja. Men
precis, ja. Och då kommer vi se hur det skulle kunna ha varit,
ja,
menar du,
ja,
om ett liten stund.
Ja, kanske.
När vi tittar på kontrollgruppen.
Jag har inte tittat så noga, för att det kändes för jobbigt.
Ja, men vi gör det. Kan vi inte göra det?
Jo, kanske.
Ja.
Absolut. Ja, bra. Så vi fortsätter då. Mm. Så om vi tittar på 2019, så då sattes det in i genomsnitt 47 245 kronor för den genomsnittssvensken i inkomstpensionen. Inte premiepensionen, inkomstpensionen.
Yeah.
Maximal insättning man kan ha ett enskilt år i sin inkomstpension är 75 000. Så oavsett vilket, tjänar du flera miljoner per år och betalar skatt på det, så blir det ändå bara 75 000. Och för genomsnittssvensken så är det 47 000. Så ett ganska nära. Liksom.
Ja.
Det är i alla fall mer än hälften. Tittar vi på premiepensionen, så 2019 sattes det in då 7448 kronor i genomsnitt per sparare. Detta är så här, varför nämner han inte detta i sin rapport? Detta fick jag ju liksom leta på andra ställen. Jag tycker ju detta är jättespännande. Maximal insättning som man kunde få 2019, om man då maxade allt det där, så kunde man få 11824 kronor. Och detta är också viktigt, för när vi kommer sen titta på graferna och jämföra hur mycket pengar har folk på sina PPM-konton i olika åldrar, så har inte alla fått samma. För genomsnittssvenskan fick ju förra året 7500, medan de som var höginkomsttagare, de fick ju 11824 kronor. Och det säger sig själv, 10% på 7500 är 750 kronor, medan 10% på 12 000 kronor är 1200 kronor.
Ja.
Så det är nästan dubbelt så mycket i avkastning beroende på summan. Så det är viktigt att komma ihåg här, man kan inte bara jämföra så att jag är 80-talist, alltså kan jag jämföra med alla andra 80-talister. Nej, det beror på ett, när den andra 80-talisten började jobba och hur mycket de har tjänat och vilken lön de har haft.
Ja, liksom. Absolut.
Och den tredje faktorn blir vilken avkastning. Så det är lätt att bli lurad. För till och med jag blev lurad när jag kollade på de här grejerna. Mm. Bra, så ska vi börja jämföra med andra.
Yeah.
Sånt som man inte ska göra. Vad sa vi som förälder? Det spelar ingen roll vad andra har. Det viktiga är vad du har. Jag bara sa, nej, det är roligt att jämföra. Bara man inte mår dåligt. Det viktigaste är så att man behöver förstå varför det är så. Och att man kan göra något åt det i framtiden.
Ja, precis.
Så den genomsnittliga värdet på PPM-konto, alla åldrar, alla löner, allting, är 193 800 kronor.
Mm. Hur känns det att ligga i genomsnittet, John?
Ja, jag låg perfekt på det, va?
Ja.
194 601. 100... Ja, men jag brukar alltid säga så här, jag är genomsnittlig och jag är sjukt nöjd med att vara genomsnittlig.
Ja. Bra.
Faktiskt.
Just i andra områden brukar du inte vara så nöjd med det.
Nej, det är jag inte i andra. Men just i pengar så är ju, om det är verkligen så här insikt som jag har återkommit till många gånger. Ju fortare man inser att man är genomsnittlig, desto mer pengar kommer man tjäna. Här hade jag ju kunnat lägga över om jag inte hade varit dum i huvudet där i 15 år och försökt tro att jag är bättre än marknaden. Och gjort alla de misstagen som vi pratar om i det här Dalbar-avsnittet. Så här, övertro på egen förmåga, förlustaversion, och liksom så här,
lite magiskt tänkande.
Lite magiskt. Vad sa du? Magiskt?
Magiskt tänkande.
Ja, smalt tänkande, men ja. Kvinnor i genomsnitt 178 000, män 208 000, 200.
Vad fan?
Ja, men detta är så här, man blir förbannad. Jag håller med. Detta är så här tragiskt. Så att vi får verkligen se till att vi har liksom så här, ja, men detta är vårt bidrag till folkbildningen. Kvinnor,
ja, alltså nu så är det bara siffror här. Det ligger oerhört mycket bakom.
Framförallt,
men det jag säger är ju att kvinnor får in mindre på sina konton.
Ja, så att det är lägre lön och lägre lön och för att man är hemma med barn och massa andra sådana. Så att ja, it sucks. Jag tycker att det är... Men det är viktigt att veta också, i premiepension så kan man kompensera. Så till exempel jag som man kan avstå mina pensionsrätter till dig, till exempel, eller sådana. Så att sånt är ju viktigt. Nu har inte vi gjort det, utan vi försöker kompensera på andra sätt genom att göra till exempel större pensionsinbetalningar. Så att det är viktigt att man hittar det i familjen.
Det som funkar.
Det som funkar. Mm. Detta var en sån siffra som chockade mig lite. Genomsnittliga utbetalningen från PPM är 600 kronor per månad. Och då inser jag också så här...
Vänta, alltså, här nu, utbetalning betyder ju
det
att man
som
vill
betalas
ha,
ut.
Ja, man vill ha in på sitt konto för man är pensionär.
Ja.
Och vad säger du? 600 kronor per månad?
Ja,
är den genomsnittliga?
Ja. Jag tycker det är skit.
Varför, Thomas, varför
ja, för
är det så
det är
lite?
Inte så mycket pengar.
De
Nej, pengarna
ska
ju
räcka
livsfar,
ett tag, livsfaret. 20 år eller 30 år.
Ja. Mm. Så att det där är lite så här att alltså hela den här...
600 spänn, alltså, ja. Herregud, det räcker inte långt.
Nej, och hela den här pensionssystemen när gjordes om på 90-talet var egentligen att ta ansvaret från staten till oss individer. Mm. Precis så som vi pratade i det här avsnittet om arvsrätt. Där man liksom innan hade ganska schysst och generös änkepension. Och sen bara gjorde man om det till omställningspension och så bara tog man bort det liksom när den kunde vara i flera år. Änkepensionen, så var den bara 12 månader. Så det känns också som att detta var en sån här grej, bara haha, nu fick du ta hand om dig själv, så det blev bara premie.
Gör det bäst du kan. Det är att, ju, jag vet inte, är det de blåa som har bestämt detta?
Nej, detta är tror jag, så blocköverskridande. Så
det är blocköverskridande,
ja,
okej.
För att det, man pratar mycket om de här rapporten. Det är viktigt att det är ett politiskt förtroende och att alla är med och sånt.
Ja, ja. Anledningen till frågan var att det har ju varit mycket så med att den individen,
ja.
Man ska tro på individen,
ja.
Inom vissa partier, vilket jag håller med om, men kanske inte i alla lägen.
Nej. Nej, alltså vi kan ju prata om det vid något annat tillfälle, men jag upplever ju så här att man brukar ju säga så här, om man är ung och inte är vänster så har man inget hjärta. Om man inte är höger och gammal så har man ingen hjärna. Och jag upplever så att jag är precis tvärtom. Jag var höger när jag var ung och ju äldre
jag
blir,
jag känner samma sak, att jag blir mer socialistisk lag ju äldre jag blir.
Ja, jag är till och med så här, idag säger jag så här, alla saker borde inte vara privata utan staten borde sköta vissa grejer, vilket jag typ inte hade sagt när jag var 18.
Nej, definitivt inte.
Så att,
eller jag kände ju inte dig då, men när, jag kände dig när du var 21 och då tyckte du det.
Ja, bra. Mm. Så den nominella kapitalviktade avkastningen sedan då 1995 i PPM är 7,7%. Och kapitalviktad avkastning betyder att man tar hänsyn till insättningar och uttag. Man tar inte bara så här, vad var 100 kronor 1995, vad är de nu? Så man har tagit hänsyn till det.
Mm.
Nominellt, det är ju att utan hänsyn till inflation.
Ja.
Så att det är 7,7%, vilket ligger återigen ganska nära det där vi pratar om aktier över tid på 7%. Lysas, vet jag, avkastningsmål är också 7% på aktier. Mm. Reala avkastningen då med hänsyn tagen till inflation är 6,5%. Så det är sådana man kan ha, du vet, när man sen pratar om, till exempel när vi gör simuleringar kring pensionen i framtiden, så kommer det uppstå en fråga så här, vad kan man göra för antagande? Ja, men låt oss göra ett antagande på 7% nominellt.
Ja.
Det kan man säga. Och i totalt i PPM så förvaltas det 1 500 miljarder kronor, varav 43% i den här sjunde AP-fonden, AP7-SOV. Mm. Så här, förlåt, jag måste bara så checka in.
Det är
så här,
intressant.
Det är intressant,
ja, det
än
är
så
intressant.
Länge, trots att det är siffror.
Och det är chockande också.
Ja, så vadå?
Nej, men det är med 600 kronor.
Ja. Bra, så att här kommer då dagens första graf. Och återigen, för dig som lyssnar, man kan ta fram slidesen på
i SlideShare.
Detta visar ju då avkastningen nominellt i PPM sedan start i förhållande till inkomstpensionen. Och här ser man ju tydligt att PPM är ju mycket aktier, mycket hög risk. Det svänger mycket, det var en stor nedgång.
Vad är det vi ser här nu, Björn? Låt mig få titta.
Ja, nej, men vi ser en graf som visar då hur utvecklingen gått i PPM-systemet och hur det gått i inkomstpensionen. Och då kan man ju säga att inkomstpensionen har ju väldigt låg risk, att det är en ganska stabil avkastning, ungefär samma avkastning på ungefär 2%.
Det är den röda linjen, och sen har vi den orange.
Som är premiepension, som är väldigt svängig, som är typ mer eller mindre som en börsgraf. Det föll jättemycket 2001-2002 under IT-bubblan, föll 2008 under IT-bubblan, och sen har vi en stor stigning fram till liksom 2019. Yeah. Så att man kan säga så här, PPM är som en stor aktiefond och inkomstpensionen är som en räntefond.
Ja, yeah.
Så kan man
perfekt.
Säga.
Det förstår jag.
Ja. Så det är inte så mycket mer att säga kring det. Sen om man tittar då på andelen pensionssparare med egen portfölj och deras andel av kapitalet, så kan man se att antalet sparare i PPM som väljer, alltså som gör egna val, blir mindre och mindre.
Och detta är, de blir färre och färre.
De blir färre och färre, förlåt. De blir färre och färre. Och detta är ganska intressant, för många säger ju så här, ja men det är ju dåligt att folk väljer, gör mindre val och sånt. Och jag är så här, det är ju skitbra, för det betyder ju att de tjänar mer pengar.
Ja, absolut.
Så nu drog jag en förhastad slutsats.
Men varför tror du att det är så att man gör färre val?
Ja, för man är ointresserad. Tror jag att man inte, det är långt ifrån.
Jo, men har folk varit mer intresserade för, tror
jag. Ja, och alltså, nu har jag inte tagit med den grafen, så jag valde bort en graf. Ja, men det fanns en graf över fondbyten. Och de var ju så här jättehöga. Förr fanns, jag vet inte om du kommer ihåg, men typ 2010 så fanns det ju sådana här fondbytes, typ PPM-doktorn eller sånt. Och så bytte ju de fonder åt en. Och det var så här massivt med byten i PPM. Så sen förbjöd pensionsmyndigheten det och så bara droppade det.
Ja, för som när man inte kan göra det själv så lätt,
ja,
då gör man inte det.
Nej.
Precis.
Mm. Alltså jag tror det är lite som arvsrätts eller så här äktenskapsförord. Det är liksom, man går inte dit och titta. Men i detta fallet, att inte gå in på pensionsmyndighetens hemsida och byta fonder är en bra grej.
Mm.
Liksom. Bra, som andel av kapital är det inte lika mycket. Och det ser ut som att de som inte har gjort val, eller de som gör val, har mer pengar, är mer lyckosamma. Men så är det inte, utan det är bara för att de ofta var med från början. Och när man då började med PPM-systemet, då började typ 80% av alla med ett eget val. Så 1995 när man började, så alla som var födda liksom då jobbade, fick ju börja med ett eget val.
Mm.
Så att det beror ju på att liksom inflöde, de som är passiva idag gör ju sällan ett val. Och därför blir det lite pengar. Men det är minskande, vilket jag tycker är ett gott tecken.
Mm.
Bra. Om vi tittar då på genomsnittligt kontovärde per ålder, per kön, så är detta en så här typisk graf. Här kan man gå in och titta, så här, hur gammal är jag, hur ligger då genomsnittet?
Och vad ser vi här nu då?
Nej, men vi ser ju att när man är ung så har man typ noll. 18-åringar har typ noll i premiepensionen, och typ 80-åringar har typ också noll. Och sen har du en, liksom en stor puckel. Liksom,
var är den egentligen här? Den är vi... 66, men, ja, men
som
typ.
Mest, ja, men som mest pengar har man ju väl när man är 64-65, precis innan man går i pension.
Och sen
för då har du, man för då behöver man ju ta ut den.
Mm.
Så att samma sak här, återigen, när man tittar på de här graferna så kan man inte bara liksom dra slutsats kring avkastning.
Nej.
Det är, eller liksom så här, för kontovärdet är ju liksom hur länge du har jobbat, vilken lön du har och vilken avkastning. Så du har tre parametrar. Mm. Det är inte bara att alla började med 100 kronor och sen var de som är 50-talister var mycket bättre på avkastningen än 80-talister.
Nej, men vi har några streckade linjer här också. Vad är det för något?
Ja, men det är där man har brutit upp det baserat på då AP7 SOFA eller egen portfölj.
Mm-hmm.
Vad tänker du?
Nej, jag måste bara säga här. Egen portfölj ser ju bättre ut då, eller?
Ja, precis. Men nu faller du i den där fällan.
Ja, igen. Vilken fälla var det nu? att det ser bättre ut än vad det är.
Ja, men vi ska gå igenom det.
Men det är dåligt när man faller i fällor när man ska se grafer, tycker jag.
Ja, men jag håller
jag
med.
Jag har mycket åsikt om grafer, och det är så här att det ska underlätta för en när man ska dra sina slutsatser. Man ska inte falla i någon fälla.
Nej.
Eller hur?
Nej, men jag tänker så här, för den som lyssnar, så det som är intressant i den här grafen är typ, när man är typ 40 så ligger man på ungefär 200 000. När man är 50 så ligger man på ungefär 250 000. När man är typ 60 så har man typ 300 000
i sin
premiepension. Mm. Det är väl det som är de intressanta siffrorna här. Liksom. Vad? Ja.
Obegripligt. Nej, men grafen, Jan.
Ja.
Eftersom jag föll i tankefällan där.
Ja.
Så blev jag känner mig upprörd. Jag känner mig skitarg över en sån graf. Låt oss gå vidare.
Ja, men okej. Men du vet, de hade ju en förklaring till det också i rapporten. Men jag håller med
men
dig.
Menar att de stod och förklarade den?
Nej, ja, det
eller i rapporten så förklarades den. Ja.
Men det är egentligen det som jag säger här. Alla har inte samma förutsättningar.
Nej.
Så att när någon har en högre summa så betyder inte det att de är bättre, har gjort bättre fondval. Det betyder att de kanske har jobbat längre eller att de har haft en högre lön, de har haft högre avsättningar.
Men om vi tittar på den igen, bara snabbt här nu,
ja.
så ser det ut för mig då som att de som har egen portfölj
är mycket bättre än välja
AP7. Men har de, ska jag dra slutsatsen då att de som har egen portfölj har tjänat mer pengar?
Nej, du kan inte dra någon sån slutsats. Du kan bara dra slutsatsen att de som har egen portfölj har mer pengar. Vilket också är egentligen så här, inte korrelation är inte kausalitet.
Nej.
Så man kan också säga så här, har du mer pengar så är det mer intressant att göra ett byte. Och då hamnar du på det gula strecket. Än om du är kanske låginkomsttagare inte tycker det är kul. Då hamnar du på det röda strecket.
Ja, men det kan jag köpa. Att det kan hänga ihop på något vis.
Men om vi tar slutsatserna, det blev lite mycket fokus på grafen här nu känner jag.
Sorry.
Nej, det är ingen fara. Så att slutsatsen är inte att AP7 är dåligt, snarare tvärtom. Du kan ju läsa citatet som jag med flit, jag misstänkte att detta skulle hända. Så du kan ju läsa citatet.
Citat från rapporten här då.
Ja.
Den stora skillnaden i behållning förklaras i huvudsak av olikheter i åldersstruktur och därmed sparandetid. Sparare i AP7 SOFA har en betydligt större tyngdvikt på unga personer och en stor del av kapitalinflödet till AP7 SOFA kommer från nya sparare. Unga har vanligen lägre inkomster än äldre och därmed lägre pensionsavsättningar, vilket ger en lägre genomsnittlig kontobehållning. De flesta som väljer en egen portfölj gör det senare i livet och har då dels högre inkomster och därmed större pensionsavsättningar, dels flera års ackumulerat pensionssparande med sig.
Mm. Och dessutom varit i AP7 SOFA i många år innan dess. Okay.
Ja.
Men jag fattar, detta är så här, jag har sett denna grafen missbrukas.
Ja, det är klart att
det är mycket bättre att ha eget sparande i PPM:en.
Var såg du det?
Nej, vi behöver inte gå in på det. Ja. Mm. Så att vi går till nästa graf. Och nästa graf handlar då antal sparare versus kontovärde.
Mm.
Alltså hur många sparare har vissa summor. Och då kan man säga så att det finns 2,6 miljoner sparare i PPM då som har egen portfölj, det vill säga att de har gjort minst ett val. Resten då, 57%, ligger i AP7 SOFA. Och då finns det totalt, detta tyckte jag var jättekul, 1300 sparare med värde över 1 miljon.
Ja.
Fem sparare som har över 2 miljoner. Så är du en av dem som har över 2 miljoner och lyssnar på detta, då är det alltså bara fyra andra personer i Sverige som har samma summa som du. Och där är en person som har belopp på 3,6 miljoner. Och det är sjukt bra jobbat. Liksom.
Men i sin premiepension.
Ja.
Och då har man utöver det också pengar då på andra ställen i pension.
Ja, precis.
Och då har man själv satt, nej vänta, jag måste tänka här nu.
Ja.
Men hur kan man lyckas med det?
Ja, men man har haft högriskgrejer. Det är ju så, man har ju tagit en extrem risk.
Med sina pengar, för att man kan inte sätta av mer än man kan sätta av.
Nej, totalt.
Det är en viss summa, man kan inte själv hålla på.
Nej, precis, vi har en graf på det också. Maximala insättningen du kan ha i din PPM, så jag hade ju 110 000.
Ja.
Maximal, om du var med från 1995, har haft max lön, max avsättning i alla år sedan 1995, så är det typ 211 000. Så det är någon som har gått från 211 000 till 3,6 miljoner. Det är bra jobbat. Vad?
Jag you can't wrap my head around it.
Ja, men det är så här. Det är så...
Vad fan har man gjort?
Ja, där finns
jag
en ganska
så här, om du har mer än, vad ska vi säga, 1 miljon kanske, på PPM.
Ja, det blir ju spännande.
Kan du inte höra av dig? Ja. Vad har du gjort?
Ja. Sen är jag så här, det ska man ju dock inte replikera en sån strategi.
Nej, det kan att, vara mycket vi, tur inblandat.
För att,
men
för att vi kommer att se här också att spridningen är ju jättestor på de som har gjort eget val.
Hur det har gått för deras pengar.
Ja.
Mm.
Så här ser man ju också tydligt den här att de som har AP7 Sofa, det är ju de som har minst pengar och de är minst antal spar. Och sen ju mer pengar du har, desto större är sannolikheten för att du har en egen portfölj. Det är det man ser här, att den ena kurvan är sån här utskjuten liksom över tid, över beloppen, medan de som har väldigt lite pengar ligger ofta i AP7 Sofa.
Så jag... Kan vi bara återvända till de här 3,6 miljonerna?
Ja.
För jag tycker det låter jätteskumt, Jan.
Alltså. Nej, men det är
hur
bara...
man har kunnat ha tagit då, vad sa du, 200 000 ungefär, till att bli 3,6 miljoner. Det känns som att det ändå måste in pengar, liksom, mer än vad man kan sätta, vad man egentligen kan sätta
in. Men nej, men så här, tänk både på det som statistisk anomali. Alltså som en outlier.
Ja, men det är absolut, det är en outlier. Men ändå, hur har det kunnat gå till?
Ja, men det är så här, det är precis på samma sätt som om du har, du liksom här, det är 7,8 miljoner människor i PPM-systemet. Om du låter 7,8 miljoner människor singla slant, du vet, då är det någon som kommer singla slant, ja, nu kan jag, har inte gjort en beräkning, men som kanske har 1000 singlingar i rad, liksom, på ett sätt. Förstår du?
Jag tycker inte att det håller riktigt.
Ja, men det handlar om tur.
Ja, absolut, det handlar om tur. Men det måste ju vara någon som har varit superaktiv och haft jättemycket tur.
Ja. Ja, det är därför det inte är en strategi. Det är därför jag säger att det är inte, egentligen inte så intressant att ta in en sån person och höra så här, hur gjorde du?
Nej, det är bara att man blir helt förbluffad. Samtidigt som vi ska egentligen inte fokusera på den här
anomalin. Nej, men jag fattar, anomalin, detta är ju så här sensation. Detta är ju Aftonbladet. Mm. Detta är en så typisk Aftonbladet. Så kan man förfasas lite och bli bara...
Förfasad och chockad och sen tro att det här, men det är möjligt.
Ja. Ja, precis. Men nej, det är inte...
Vi går vidare då.
Ja. Mm. Så ska vi ta nästa graf. Detta var den grafen som bara liksom fick mig och bara så bara, detta var grafen jag ville se.
Okej, jag får se vad detta är för någonting.
Ja. Denna visar då, den är egentligen mycket mer intressant än din 3,6 miljoners person.
Mm. Mm.
Denna visar kontovärdet versus pensionsrätten. Pensionsrätten är pengarna du har fått inbetalt.
Mm.
Och denna visar ju det, att vad är liksom den maximala pensionsrätten du har kunnat få in är 200 000. Är du med? Och sen så visar denna då spridningen, vilken avkastning har människor fått på sin pensionsrätt oavsett hur stor den pensionsrätten har varit. Så denna svarar ju på frågan så här, vem har varit bäst investerare? Ja. Förstår jag, vad är spridningen då bland investerarna? Okej? Okay? Och denna tycker jag är superintressant, för att den visar inte alla PPM-spar, utan det är ett urval på 100 000. Och på de röda punkterna är då AP7 Sofa och de gula är de eget val. Och det man ser väldigt tydligt är att spridningen är ju väldigt stor för de som gjort eget val. Det vill säga att de som gjort eget val kan vara några som har en fantastisk avkastning och det är ganska många som har en ganska dålig avkastning. Medan de som har valt AP7 Sofa har en ganska jämn avkastning. Den är inte lika spridd.
Det är ändå så att de har tagit med dem över ett visst över det här strecket som då är...
Ja, men över strecket betyder, om man ligger över strecket så betyder det att man har ett högre värde på sin pension, alltså på PPM, än pensionsrätten. Det vill säga, jag har 110 000. Om jag har ett belopp över 110 000, då ligger jag över det svarta strecket. Om jag har ett belopp under 110 000, det vill säga att jag har mindre pengar än vad som har satts in på mitt premiepension, då är jag under det svarta strecket.
Men där är inte så mycket under.
Nej, för de flesta har ju gått plus. Och varför har de flesta gått plus? För att det är lång sikt, och investerar du då i aktier över lång sikt så kommer du gå plus.
Mm.
Är du med? Så att det är det som liksom gäller.
Så, ja, för vi pratade ju innan om att man kunde förlora allt om det ville säga illa. Liksom.
Ja. Precis. Men de flesta, typ så här, jag tror det var någon siffra över 90% har gått plus.
Mm.
Ja.
All right.
Så att vad denna visar, och detta skriver de tydligt också så här, de sparare med AP7 Sofa ligger högre vid varje given pensionsrätt liksom i genomsnitt. Mm. Så spridningen är mycket bättre. Det är mycket, mycket mer förutsägbar avkastning än de med egen portfölj. Så de som har egen portfölj, det kan gå skitbra som 3,6 miljoner. Men det kan också vara typ gå back.
Mm.
Och tittar vi nu, vi kommer ha en sista graf som är så här, hur har det gått nu under corona för premiepensionsspararna? Och i december så var det 10 000 människor av de här 7,8 miljonerna som hade gått back. Alltså de hade mindre pengar på sitt PPM än vad som hade satts in åt dem. Är ni med? 10 000.
10 000, ja.
Ja. I 31 mars 2019, 2020, alltså efter corona, så var det över 600 000
som hade mindre
pengar på sitt konto än vad som har satts in åt dem. Hänger du med?
Ja.
Så, och tittar vi, detta visar sig ju liksom på många olika sätt. Så till exempel om vi tittar på genomsnittlig utveckling 2019, förlåt. Så samtliga sparare i PPM, alltså allihop, de som har AP7-SOF och de som är egna, då hade de genomsnittlig avkastning på 29,5%.
Mm.
De som hade en egen portfölj då, alltså gjort egna val, hade 28,3. Så de hade lägre än den genomsnittliga spararen i PPM. Och de hade lägre än AP7-SOFA som hade 30,7.
Ja.
Och så kan man sätta det i relation till globala börsen som gjorde 34,2 eller Stockholmsbörsen på 35.
Ja.
Och det handlar ju om att AP7-SOFA är diversifierad.
Ja.
Så att den går liksom sämre i goda tider men bättre i dåliga tider.
Mm. Mm.
Okej, okay. Går det att hänga med på?
Ja.
Bra. Och sen så kommer här där man kan titta på fördelningen av värdeutvecklingen. Det vill säga att här börjar vi jämföra det här. Okej, så hur duktiga är människor på avkastning i förhållande om man har en egen portfölj eller om man har AP7-SOFA? Hänger med? Så de jämför liksom så här, hur ser liksom den genomsnittliga avkastningen ut sedan start för de som har haft en egen portfölj och de som har haft SOFA-portföljen.
Och vad ser vi här nu? Du, SOFA är det röda.
Ja.
Och egen portfölj, det gula. Vad är, ja, men det finns någon slags brandgul färg här.
Ja,
också.
Men det är överlappet.
Överlappet,
det är överlappet. Och här kan man ju ganska tydligt, tycker jag, se att den genomsnittliga AP7-spararen har en bättre avkastning än den genomsnittliga egen portföljspararen.
Ja.
Vilket för mig ligger till grund till det att det är bättre att välja AP7-SOFA än att göra en egen portfölj för den genomsnittliga spararen. Mm. Vissa, sen är det ju vissa här som vi ser till höger, där det är liksom vissa som har bättre än AP7-SOFA.
Mm.
Men de är betydligt färre än alla de som har sämre avkastning än AP7-SOFA.
Yeah.
Ja. Sen är det en parentes för den som är lite nördig och tittar på den här grafen, så kan det uppstå en sån här fråga. Men vänta här nu, varför är AP7-SOFA utspritt? Om alla har samma, borde inte alla ha samma avkastning? Men det handlar ju om att sjunde AP-fonden har ju, när du fyller 55 år, så börjar de ju sätta in räntor.
Mm.
Så att AP7-SOFA minskar ju risken från det att du är 55 år. Alltså sänker de avkastningen också. Och därför så ser det ju ut här som att egen portfölj är ännu bättre än vad det egentligen är. Så egen portfölj i PPM-sparandet för den genomsnittliga spararen är skitdåligt.
Mm.
Är min slutsats av detta. Och det ser man här på en annan graf. Där man ser att de, när man har sjunde AP-fonden, så från att man fyller 55 år så blir avkastningen väsentligt sämre. Och det beror på att man börjar lägga trygga över genom att sätta in räntefonder. Vilket men, är en bra grej.
När du tittar på den här presentationen av rapporten, visar de upp de graferna då och pratar de om dem?
Ja, inte alla.
Nej.
Nej.
Så jag har sa gjort de det. Någonting om den här den spetsiga
Nej.
Grafen?
Nej, inte så mycket.
Nej.
Alltså jag vet inte riktigt vem den presentationen var till för. Jag länkar till den så kan man se den själv. Liksom. Utan jag har ju satt ihop, jag har ju läst hela rapporten.
För det är
ändå
meningen att de ska visa upp, alltså kunna förklara sådana grafer så att det inte blir något missförstånd, tänker jag.
Nej. Ja, men jag vet inte.
Alltså, det verkar som du också har suttit själv och tittat noga på de här. Liksom, och tänkt, okej, vad är det jag ser för någonting?
Ja. Men jag tycker ju detta är jättekul.
Ja, men jag tänkte om de hade sagt någonting.
Nej. Alltså det var ju svårt att lyssna på också. Du hörde ju hur burkigt det där ljudet liksom var. Mm, bra. Jag tänker vi fortsätter.
Mm.
Så den genomsnittliga spararen, alltså utveckling då fram till 2019, var då 9,3% för samtliga sparen i PPM. Och den egna, om man haft egen portfölj, så var det 7,8%. Och hade man haft då AP7 Sofa så är det 10,9%. Och det är här jag menar, detta suger ju. För jag hade ju 7,2. Eller 7,7?
7,2.
Ja. Så jag har ju underpresterat med 2-3% om året.
Mm.
Vilket är ju ganska mycket. Och här, den här nästa graf visar då genomsnittlig utveckling per inträdesår. Så denna visar ju, vad har man haft för en avkastning om man då började spara, som till exempel jag började spara 2001. Det var ju mitt inträdesår i PPM. Är ni med? Om jag då tittar här i den här grafen, så 2001 så borde jag ha en avkastning på typ 12% om året. För det har varit goda år.
Ja.
Och jag har haft 7,2.
Mm.
Förstår du? Så att detta är så här, mitt egen. Och detta är så jäkla roligt. För om man tittar på den här grafen, så de jämfört med de som har inträdesår 2001 och har ett egen portfölj.
Så är det 7,2%.
Ja, typ 7%.
Men du, om man nu inte tittar på de här graferna.
Ja. De finns på bloggen och i den här
slideshowen. Jo, men jag tänker om man bara vill, vi får väl tänka på dem också, att man ska ändå kunna få ut någonting av det.
Ja.
Och det är ju att man borde egentligen själv gå in, eller? Nej.
Jag fattar inte, vart är du på väg?
Nej, men jag tänker så här, det kan ju vara rätt jobbigt att sitta och lyssna på det här. Man gräver efter maskrosor i trädgården,
ja,
och ska lyssna på detta samtidigt. Man har inga grafer att se.
Nej.
Hur ska vi hjälpa dem här?
Nej, men man får ta fram slideshare. Alltså detta är så att när det är ett grafavsnitt får man göra. Jag menar alltså så här, det är inte så relevant. Poängen här är, jag har varit dum i huvudet för att jag har hållit på med egen portfölj. För jag hade haft mycket bättre avkastning om jag bara hade stannat kvar.
Ja, och detta har du sett på många olika sätt,
ja,
i den här rapporten.
Yeah.
Det är det du har sett, ja.
Ja. Och här kan man då titta, om man är intresserad. Alltså jag fattar att de flesta inte är intresserade. Men jag kan ju tycka att det är spännande. Så jag tänker så här, ja, men började jag jobba 2010 och jag har gjort egna portföljer. Då hade jag genomsnitt med en egen portfölj haft 10% avkastning. Medan AP7, då hade jag haft 12,5.
Mm.
Och sen kan man ju då, i nästa steg, om man är riktigt ambitiös, då kan man ju tänka så här, okej, så vad blir skillnaden på 25 år om jag har 8% avkastning eller 10% avkastning? Och då får man ju använda så här ränta på ränta-räkna som vi har på bloggen till exempel. Och
yeah,
då märker man att det är så sjukt mycket pengar.
Mm.
Så att det är ju det som grämer mig i det här. Liksom. Men jag har fått betala för mina misstag.
Kommer vi gå in på om man kan rädda det på något vis? Det kan, nej, man kan men inte rädda det.
Jo, man kan rädda så här, byt jag AP7 så fan nu. Alltså,
men då är, man kan inte rädda det. Alltså.
Nej.
Nej.
Det är så här, vet, jag kommer få lida för det här. Det får vara min påminnelse. Så här, man kan göra rätt i sitt andra sparande. Alltså allvarligt talat, vi kommer prata om det. PPM-sparandet är 7000 spänn om året som sätts in.
Ja.
För många sparar mycket mer än så, liksom utanför sin premiepension.
Ja.
Så jag är så här, gör rätt där. Så det är ju det som är så här, jag, om jag inte hade gjort alla de här misstagen och fått lida i mitt PPM, så hade jag ju inte haft det så bra sparande på andra ställen.
Nej, ja, sant.
Ja. Så,
då går vi vidare med graferna nu då.
Ja, så att, ja, men här, okej, vi behöver inte prata så mycket om det. Men här är då fördelning av genomsnittlig årlig värdeutveckling per sparare. Återigen ser vi här att de som har valt AP7 Sofa är mycket bättre än de som inte har gjort det. Och här ser man ju då att de som har haft bäst, det är egentligen de som valde 1995.
För som kom in på, ja, arbetsmarknaden och, ja, började få pensionsavsättning.
Ja, för de var med från början. Separerar man dem så blir skillnaden ännu större. Så att det
mellan
blir
eget val och, ja, AP7 Sofa.
Ja. Mm. Och sen de sista två graferna, också de har gjort så här låddiagram i form av så här, kan, alltså så här, jag blev så, bara, åh, titta
jag
vilken.
Jag har aldrig riktigt fattat dem.
Diagram. Nej, men
eller jag fattade dem en gång i tiden, men ja, nu har jag glömt det.
Ja. Men i alla fall, poängen var så här att de ställde sig frågan,
ja,
finns det något samband mellan hög avkastning och många fondbyten?
Ja, bra fråga.
Ja. Mm. Och då konstaterar man så här, de som hade liksom nästan sämst genomsnittlig avkastning, det var de som har gjort flest fondbyten. De som hade AP7 Sofa var passiva, inte hade gjort någonting under hela sin karriär, hade högre genomsnittlig avkastning än alla andra. Och de som hade näst bäst avkastning var de som hade gjort liksom ett enda byte och sen aldrig något mer. Alltså så ju färre byten, desto högre avkastning i princip.
Men är det också för att bytena kostar eller? Nej.
Marginellt. Mm. Men sen är det också så här, ju fler byten desto större spridning. Du ser ju här att extremvärdena, har du gjort 3-5 byten, ja, då kan du ha dubbelt så bra som Sjunde AP-fonden och som hade bäst. Men där finns ju ganska många som ligger på minus 15% också. Mm. Så att hålla på och byta kan ge dig jättehög avkastning, men det kan också ge jättelåg avkastning.
Yeah.
Eller liksom minusavkastning.
Mm.
Ja, så att, och då tittade de då på antal byten under 2019 och så sa de att det var stämde. Och tittar man på hela perioden från start så var det ännu tydligare att de som hade bara Sjunde AP-fonden hade betydligt bättre. Alltså de som, så här, de som inte gör några byten har en bättre avkastning än de som gör många byten. Har vi hört den slutsatsen i andra avsnitt?
Ja.
Ja. Så vi behöver inte göra så mycket med det. Bra. Och sen så fick man två bonusgrafer om man hade lidit sig igenom hela presentationen som inte var med i rapporten. Och då fick man ju se att de hade gjort stickprov på 20 000 pensionssparare då den 31 december och den 31 december 2019 och 31 mars 2020. Mm. Alltså efter när coronakrisen var som värst. Och då såg vi den här förskjutningen att man förlorade genomsnitt 10%, men att det var väldigt många då som hamnade på minus.
Yeah.
Liksom så att man ser en hel så här förskjutning. Så att jag vet inte, jag fattade inte riktigt vid slutsatserna man kunde dra av detta, men att liksom de som har hög risk, att det var väldigt populärt förra året med teknikfonder eller andra typer av fonder, så att det kan gå mycket upp och mycket ner. Liksom, medans då Sjunde AP-fonden äger flera tusen bolag, så det blir inte alls samma rörelser i det. Så att jag tänker vi ska runda av. Så slutsatsen är att jag skulle säga så här, i princip alla slutsatser var förväntade här och faktiskt i linje med forskningen, vilket jag tycker är så här, gud vad skönt. Samtidigt som det känns ganska skönt att det inte var så, hade de visat något annat så hade ju det varit spännande.
Det hade varit spännande också, ja. Men,
men det, det är skönt att det inte gör.
Det kommer de nog inte göra.
Nej.
Nej.
Och sen är det så här klassiskt, så det som funkar, regelbundet månadssparande över lång tid i en diversifierad billig global indexfond.
Mm.
Det är fortfarande framgångsfaktorn. Sen i PPM då kör man AP7 Sofa, i sitt vanliga sparande kör man typ Lysa eller en fondrobot som är liksom typ identiska.
Mm.
Utifrån den principen, sen är de helt olika som företag och placeringar och sånt. Och för de flesta så är det absolut bästa valet man kan göra den här Sjunde AP-fonden, tänker jag. Bra. Vad tar du med dig från den här en timme kvarten tillsammans?
Jag tar faktiskt med mig den diskussionen vi hade om att du hade 194 000 eller vad det var.
Ja.
Och att det kunde varit mycket bättre. Jag minns att vi har hållit på och bytt de här fonderna.
Mm.
Men jag minns också att du kom en dag och sa att vi inte skulle göra det mer.
Mm.
Men det var flera år sedan.
Mm.
Mm. Vad tar du med dig?
Nej, men jag tar med mig det här. Inkomstpensionen inte är en, det är inte pengar på kontot. Mm. Att det är liksom en överenskommelse. Att man är ganska tydlig med det. Men jag upplever aldrig att det är så man pratar.
Nej,
om det där. Utan samtalet är oftast i att det är för lite pengar som sätts av. Eller att det är för lite inkomstpensioner. Men vi pratar aldrig liksom om
det. Ja, men diskussionen blir ju också så ful att det är någons fel. Liksom.
Ja.
Att jag kommer inte få pension och det är någons fel.
Ja,
precis. Och det är ju, man får ju, det är aldrig någons fel så.
Nej.
Per se liksom.
Ja, precis. Nej, men sen tycker jag alltid det är kul att jämföra. Och sen tycker jag framförallt att det är ganska kul. För att en av få rekommendationer vi alltid ger det är den här välja Sjunde AP-fonden. Så för detta känns ju som ett himla solitt case för det där.
Mm.
Liksom. Och att, nej men att de har varit himla duktiga. Jag tyckte det var en superintressant rapport. Bra. Jag tänker så här, vi kommer göra fler avsnitt på det här temat.
Pensionen.
På pensionen. Mm. Så att om du inte prenumererar på vårt nyhetsbrev, gör gärna det. Då kan du gå in på rikatillsammans.se och så är det typ nyhetsbrev för det överst. Man bara fyller i sitt namn och e-postadress. Och det är självklart kostnadsfritt och vi mailar typ en gång i månaden. Ibland mailar vi inte ens en gång i månaden utan varannan månad. Så att det är när vi har något relevant att säga. Och självklart är det kostnadsfritt. Och det roliga är när du anmäler dig så får du dessutom en serie med välkomstmail som ger dig så här de bästa tipsen de senaste 10 åren. Så du får ett par välkomstmail där direkt från början, vilket är lite kul. Och sen så vill jag annars puffa för vår webbkurs som är då Spara, investera rätt och lätt. I PPM:en är det jättelätt. Där är det så här, byt till sjunde AP-fonden, färdigt. Okej? Men man kan göra det i sitt vanliga sparande också, liksom de här principerna där vi går igenom. Så hur gör man och varför funkar detta? Det har vi egentligen inte pratat om så mycket idag. Varför är det så att sjunde AP-fonden är så himla bra? Det går vi mycket igenom i den här webbkursen. Vi går igenom ränta på ränta.
Vi går inte igenom sjunde AP-fonden i kursen, men, nej. Själva principen
för varför det... Vi går igenom det här med regelbundet. Varför är det viktigt med regelbundet sparande? Mm. Varför är det viktigt med globalt sparande i hela världen? Varför är det viktigt med låga avgifter? Och alla de bitarna.
Ja, men det är en rätt så lättsmält kurs skulle jag säga, som ändå gör att man hamnar på rätt köl med sitt sparande på en gång.
Vet du vad det roliga är? Hela kursen är kortare än det här avsnittet. Liksom, för det är så kärnfullt.
Ja, men vi vill också att vem som helst ska kunna ta till sig det.
Ja,
liksom.
Ja, precis. Så att det finns länk i beskrivningen. Mm. Och med det så återstår egentligen bara att säga ett stort tack för idag. Och jag hoppas att du har haft kul och att du har gått och lyssnat på, även trots att det har varit en grafbonanza idag. Så att, tack så hemskt mycket, och så ses vi nästa söndag.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.